Jag gör ju rätt mycket själv med bokföring och allting sånt här. Det tar rätt mycket tid.
Är du mer intresserad av bokföring än vad din far och farfar var?
Ja, det är jag. Ja, definitivt. Nej. Nej, farfar gjorde ingenting. Och inte min pappa heller. Han gillade inte det där alls. Det där med papper, det var inte hans starka sida. Jag ska inte säga att det är min starka sida heller, men jag lyckas göra det i varje fall.
Du lyssnar på ett avsnitt av Firman och jag, av och med journalisten och företagaren Fredrik Bergman. Det här avsnittet är gjort i samarbete med Småföretagarnas Riksförbund, en branschorganisation som hjälper småföretagare runt om i landet.
Rickard Eriksson i Jämtland hade en klurig farfar som gärna själv konstruerade det han saknade här på jorden. Han startade också en golvfabrik hemma på gården i Föllinge i Jämtland. Det började med ett litet sågverk för tillverkning av riktigt breda golvtiljer till kyrkor och slott. Här fanns en uppenbar marknad. Sågen expanderade, men efter ett antal år blev det svårt att vara liten bland de stora. Föllinge Golv såldes till skogskoncernen Södra Wood. Men nu har Rickard Eriksson köpt tillbaka farfars sågverk och återtagit det gamla namnet Föllinge Golv. Generationsväxlingar är en svår sak. Hur tänkte Rickard Eriksson när han köpte tillbaka farfars sågverk? Välkommen till Firman och jag, Rickard.
Tack.
Ja, alltså din farfar Erland Eriksson, han verkar ha varit en klurig gubbe. Han konstruerade en ny typ av dikesgrävare och i 85-årsåldern försökte han få igång tillverkning av en ny sorts toalett, har jag ju läst. Också det efter en helt egen konstruktion. Men 1967 startade Erland också den golvfabrik hemma på gården som idag är Föllinge Golv. Berätta om din farfar.
Ja, det stämmer lite grann det du säger här. Att han har ju mycket kluriga idéer. Även hans bröder var ju lite likadana. Så att det var mycket tankar som snurrade där. Han hade många patent på olika saker. Han byggde, eller konstruerade en spade som man kunde gräva ett hål rakt ner med för att sätta stolpar. Och det där har han patent på. En idé han hade för hur du skulle kunna sätta upp telestolpar i obygden.
Aha.
Så det är lite ett exempel. Det var ingenting han egentligen höll på med, utan han bara kom på det.
Aha. Hur var han annars som person då, farfar?
Ja, men han var ju snäll och liksom hjälpsam med alla egentligen. Och lite, och man fick följa med jämt och jobba med han och fiska. Han var som en samlartyp. Han plockade bär, fiska, jobbade mycket. Hela hans liv var han jobbade.
Han var en bra farfar?
Ja, det var han.
Det har ju betydelse om man ska överta ett familjeföretag.
Ja, det har det ju.
Men du, nischen för er, det har ju varit att göra de här otroligt breda golvplankorna. Alltså kan ni fortfarande göra 31 cm breda golvplankor?
Ja, det kan vi. Ja, men det är vi väl ganska ensamma om att göra det i Sverige i varje fall.
Ni har nästan ingen konkurrens på den bredden, eller?
Finns väl några som håller på, men det är inte många. Och det har blivit mindre, det fanns fler förut.
Och den, alltså var ni på jakt efter en sån här hyvel redan från början som kunde göra så här breda plankor? Var det Erlands idé också att vara värst på bredden, eller?
Ja, hans idé var nog egentligen att ta, han gjorde ju de här topprotgolven, och det var det han började med, som vi fortfarande gör också. Och det var väl, hans idé var ju att ta reda på hela stocken och lite spill då.
Och det var ju så man alltid gjorde på 1700-talet.
Ja, exakt. De gamla stockgolven är ju egentligen så.
Kilformade, så de ligger varannan plankorna. Ja.
Ja.
Ja, just, ja, det är otroligt fint ju. Du, och då, för detta så måste man ju ha en grym hyvel som fixar det. Jag läste i en tidningsintervju att du säger att hyveln är som en individ. Er hyvel, kan du beskriva den individen?
Ja, det är två hyvlar vi har. Den ena gör vi de här koniska i. Och den är ju definitivt som en individ.
Men är det svårt att bli vän med en hyvel?
Ja, det kan det vara. Men vi har duktigt folk, så de de klarar av det.
Om man då följer vad som har skrivits om er så är det ju det dramatiska 25 år egentligen. 2004 så brann fabriken.
Ja, det stämmer.
Måste ha varit jättejobbigt, va?
Ja, det var ju lite konstigt att komma dit och se att kontoret var borta och ja, alla papper och alla kort och ja, allting egentligen var ju borta.
Ändå måste det ju varit en hård smäll alltså.
Ja, men det var det ju. Det var ju mycket, man fick lägga ner all marknadsföring och alla kundbesök och sånt för att hålla ordning på bygget då.
Jobbade du där då på den tiden?
Ja, jag började väl någon gång 2000.
Och dessförinnan hade du jobbat i skogsindustrin på annat sätt, va? Utanför
ja.
Familjeföretaget?
Jag var inne en sväng och jobbade på SCA som planerare och sen har jobbat på ett sågverk. Ja, lite grann hoppa runt så där.
Men visste du redan när du var barn att du ville jobba med familjeföretaget och fortsätta med det här, eller?
Det var inte helt klart, men jag jobbar ju där varje sommar och alla lov egentligen. Man hamnar ju där ändå till slut. För man lärde sig yrket där. Vare sig man ville eller inte, och till slut så ja, en dag så jobbade jag där för fullt då. Så nu har jag jobbat där i 22 år.
Ja, till slut så är det yrket man kan liksom.
Ja, det blir ju det.
Men du har inte haft behov av att göra revolt och flytta till städer och liksom bli advokat i New York eller någonting?
Nej, det har jag väl inte haft. Det enda jag har gjort är att jag var till Kanada och körde lite skogsmaskin. Det är väl den revolt jag haft egentligen. Annars har det... Nej, jag har inte haft så mycket revolt.
Du, vad ville du jobba med när du var liten?
Ja, först var du naturfotograf. Sen, ja, det var någonting annat sen. Men sen ville jag jobba i skogen. Köra skogsmaskin eller... Jag utbildade mig till skogstekniker så jag tänkte väl börja jobba i som taxerare eller någonting. Men det vart aldrig det där, utan jag jobbade lite grann som det, men sen hamnade jag in på sågverk och hyverisidan.
Vad håller du på och fotar?
Ja, lite grann, men jag är inte bra alls. Det där var nog inte någon bra idé. Jag provar fota lite grann, men det blir sällan bra.
Några år strax innan branden, då hände en annan ganska stor sak. Då sålde ni 2/3 av företaget till 2 andra sågverk. Hur tänkte ni då med att avyttra en så stor del?
Jag var inte med då. Det här var ju, om jag minns rätt, 97. 97 eller 98.
Mm.
Men ja, jag tror tankarna gick väl egentligen att få mer kunskap in i företaget, mer idéer och det fick vi också, så det var jättebra.
Det var ett sätt att få utveckling alltså till det lilla familjeföretaget, att få in större ägare.
Ja, större ägare, och framförallt att de hade ju andra idéer som inte vi hade. Sten och min pappa, så han tog hjälp av dem egentligen på det viset.
Ja, just det. Men då förlorade ni ju lite kontroll också.
Jag tycker inte det. Vi hade aldrig något problem med dem, att de körde över oss eller så, utan det var nog ganska gemensamma beslut. Vi hade ju styrelsemöten flera gånger om år, så att jag tycker att det var... Så var det aldrig egentligen, att vi varit överkörd.
Hur påverkade det företaget när de här kom in?
Ja, vi fick ju en skjuts framåt med ekonomin, och så vi kunde ju satsa lite grann på maskiner, så vi vart effektivare.
Ja, ja. De kom med tips och kunskaper och kapital också, eller?
Ja, precis.
Ja, för det är klart, det måste ju vara jättesvårt att vara ett litet familjeföretag liksom runt alla jättar och kunna hävda sig med försäljning och med maskiner och allting.
Ja, det är många bitar. Du har ju försäljning, och ja, maskiner, hur du ska bygga ihop en linje. Men du har andra saker, det är bankkontakter, jätteviktigt. Ja, försäkringsbolag. Så att det är ju jätteviktigt. Och det kan man missa när man är liten.
Och då såldes det ju till jättekoncernen Södra, familjeföretaget. Och du blev platschef då.
Ja.
Alltså vad spännande. Man behåller jobbet i det lilla familjeföretaget, men det ägs av en jättekoncern med hundratals anställda.
Ja.
Hur var de åren?
Ja, det var ju spännande. Man fick ju lära sig jättemycket.
Gjorde ni det? Lärde ni mycket?
Ja, jag lärde mig jättemycket. Alltså det var ju först då jag började fatta egentligen det här med ekonomin. Det var ju mycket hårdare.
De hade kontrollers överallt, ja.
Ja, men vi hade månadsbokslut som varje månad. Och det kör vi fortfarande. Så det
är ett arv efter Södra.
Ja, faktiskt.
Var det inte läskigt då? Ni liksom tappade ju kontrollen över fabriken under de här försäljningarna.
Jo, visst. Men det var ju bara att acceptera. Så det fick jag prova att ställa om. Och jag tror rätt många är för fega att göra det. Och därför kanske de stannar företaget. Eller att det kan till och med dö ut. För att du unnar inte att lämna över någonting. Eller är rädd att någon ska ta kontroll eller vad. Ja, vad det nu kan vara.
Men från att ni liksom, familjen Eriksson var ju ägare, ordförande, vd och allting. Ja. Så blev du platschef med liksom då massa pyramider över dig där i Södra. Var inte det konstigt så här då? Men ni kunde inte bestämma själva då? Eller gick det att vänja sig, menar du?
Ja, men det är väl ett mindset att man liksom, det är bara erkänna. Eller man får inställa sig på att det är ju inte jag som bestämmer allting här nu. Men jag tyckte att jag kunde påverka jättemycket. Så jag kände aldrig att det var en jättestor grej så.
Nej. Men sen efter några år så fick ju den här delen av Södra problem, lönsamhetsproblem. Och man ville sälja bort de här delarna.
Ja, precis. Det var ju några år som de provade att få ordning på ekonomin och rationalisera och lägga ner anläggningar och slå upp dem och så här. Men ja, jag vet inte exakt hur de resonerade, men till slut så kände de att nu är det nog och då la de ner några anläggningar och sålde de som gick sälja.
Och då var det lite riskabelt hur det skulle bli med Föllinge då, eller?
Ja, då fick vi egentligen veta att den skulle säljas eller läggas ner. Och att inom det här datumet skulle vara klart.
Och det här var ju bara efter några år med Södra, så det var inte länge ni var med dem ju.
4 år var vi där.
Ja. Och hur tänkte du då?
Ja, det var ju lite jobbigt faktiskt. Då kände man ju ändå att man hade ju lite känsla kvar för företaget. Då. Så då provade jag att köpa igen det, men det var tuffa förhandlingar.
Hur lyckades du med det?
Med förhandlingen?
Ja, men alltså att köpa igen, att köpa det själv då. För då liksom, nu hade du haft flera ägare under många år. Ja. Och så går du som Erlands barnbarn, går in ensam och köper tillbaka golffabriken. Hur gick det till?
Ja, jag hade stöttning med och så hjälp med tankar och även få en bra bankkontakt från flera bra personer. Så jag hade täta kontakter med dem.
Trodde banken på er?
Ja, faktiskt. Jag hade jättebra hjälp med att göra budget och kalkyler för det här. Han som hjälpte mig med det, han är en orsak till att vi kunde köpa igen det då. Eller jag kunde köpa igen det.
Men du vågade till slut?
Ja, det gjorde jag. Men det tog lång tid. Gick så långt så att jag började söka jobb faktiskt.
Drivs det som ett familjeföretag då? Har du liksom pappa och mamma och
familj med? Nej, men de är inte med alls nu på det viset. Jag har ju även sålt en del nu till en utomstående.
Är det också för att stärka kunskap? Och...
Ja, definitivt.
Vad är det för utomstående då?
Ja, han heter Kalle Geijer.
Jaha.
Han håller till i Åre och driver en skidfabrik där. Jaha. Och han är duktig på ekonomi och duktig på marknadsföring. Och det är kanske inte mina starka punkter. Så jag har gjort samma sak som min far gjorde där. Ta in utomstående.
För att stärka kompetensen?
Ja.
När du ser på... De här tre generationerna, du och din pappa och din farfar, hur skiljer ni er åt liksom?
Ja, min farfar var ju mera, alltså han älskar ju kundkontakter och Han får ju mycket runt i hela Sverige och lagolv.
Han lagolv också?
Ja, han lagolv och slipa och gjorde klart. Och han ville gärna liksom träffa kunden och göra klart allting. Så det är väl... Han åkte mycket tåg.
Med golvet?
Ja, faktiskt. Ibland tog han med golvet också.
Golvet åkte godsvagn och han åkte person.
Nej, hörru, en gång då jag var liten då följde jag med på tågstation. Då hade han med två plankor in i kupén.
Ja, underbart.
Ja, faktiskt. Och så hade han en stor trälåda med verktyg som han bar in. Bara ställde ner och sen satt han så.
Och din pappa blev mer av en företagsledare då?
Ja, han började väl driva det lite mer så då.
Vad var hans starka sida, din pappa?
Ja, men det var väl lite, alltså han drev ju upp, han byggde upp ett nytt sågverk. Han var ju duktig och han byggde mycket. Mycket av hallarna är ju han som har byggt. Jag har ju inte byggt någonting, jag har ju varit förvaltare egentligen. Några små tillbyggnader har jag gjort.
Ser du dig som förvaltaren?
Lite grann faktiskt.
Du har inte den sortens huvud som din farfar hade som kommer på idéer hela tiden?
Nej, inte på det där viset. Inte alls. Jag är nog lite mer försiktig i sådana saker. Även också, alltså investeringar som min pappa gjorde, det, jag tror inte jag hade tålats göra alla investeringar som han gjorde.
Är du mer strateg kanske?
Ja, kanske.
Det är ju oundvikligt i ett familjeföretag att man blir jämförd med far och farfar och sådär. Hur känns det?
Ja, men det gör ingenting. Det är ingenting som jag stör mig på i varje fall. Men det är klart att det händer ju. Det händer ju då och då att det ringer någon och frågar om vi kan komma och lägga in ett golv. För det var, då kan de berätta en historia om farfar då. Så det händer fortfarande. Så det är lite kul.
Men är ni väldigt olika, du och farfar?
Nej, men liksom det var en arbetsmänniska. Alltså han jobbar ju... Han var stenhård han. Han jobbar ju... Ibland vet du, på byggena, då kunde han ligga under en filt med en lampa. För då... Alltså det var kallt där då. Så sov han på bygget och så började han på morgonen och la golv igen.
Men han hade ju liksom personal att sköta hemma på fabriken.
Ja, men lite grann så kanske inte det sköttes jättebra då. Nej, men ekonomin var väl kanske lite si och så där.
Jag tycker han låter som en typisk första generations företagare. Den typiska entreprenören.
Ja, nej, men han var ju helt otrolig på att jobba, hitta lösningar och se framåt.
Och få med sig alla människor också. Han kunde skärma och sånt, det kunde social. Och...
Älskar ju att prata. Han kom ju på jobbet alltså sen han liksom hade blivit pensionär. Och kom med folk och hade rundvandringar och visade. Han kunde prata i flera timmar om. Jag funderar ibland, vad är det pratan om egentligen nu?
Du lyssnar på ett avsnitt av Firman och jag. Av och med journalisten och företagaren Fredrik Bergman. Det här avsnittet är gjort i samarbete med Småföretagarnas Riksförbund. En branschorganisation som hjälper småföretagare runt om i landet.
Men jag tänker också att när man pratar om sågverket och hyven, alltså det fanns ju såna här bysågar precis överallt i Sverige. Och det är ju, jag bodde på landsbygden i södra Småland, där gick det, vi försökte få gubbarna att dra igång den gamla hyven där för att få breda golvplank. Och den var väl igång två gånger om året, någon slags 100-årig hyvel i bysågen. Alltså, men de här har ju försvunnit överallt, de här bysågarna och liksom... familjesågar i den lilla skalan. Att ni har lyckats överleva och utveckla, och nu är det ju fortfarande familjeföretag, det är ju en otrolig konst. Det måste ju vara väldigt ovanligt, va?
Om man tittar på andra som hyvlar golv eller paneler, de är ju mycket, mycket större än vad vi är. Så att det är ju lite unikt med den linje vi har, att den är så pass modern och liten. Och det är lite personal i den också.
Men du är inte rädd för att ta in externa delägare då?
Nej, det är ju inte. Eftersom jag har ju också tagit in en.
Och ni har sett att det har gått bra hela tiden att göra så här?
Ja, jag har ju ingenting negativt att säga om de två sågverken vi hade förut. Och nu Kalle då, han har gått in. Det har ju gått jättebra. Vi har ju startat en webbhandel. som han egentligen har byggt upp. Och så där, vi omsätter ganska bra där nu. Med, så vi säljer ju mycket korv där. Framförallt B-sortering.
Han, ja, just det här sättet. Han kom med en helt annan kunskap.
Ja, precis. De har ju på skidfabriken som han jobbar på, där har de likadant. Så jag tror idén egentligen kom därifrån. Och sen träffas vi och började prata lite grann. Och sen tog det väl kanske ett år ungefär från att vi träffas första gången till att han köpte in sig och att vi startade upp där.
Spännande. Tycker du att det är bra med familjeföretag som fortsätter generation efter generation? Eller borde man tänka att alla generationer ska göra sin grej?
Vissa har jordbruk och även vissa fabriker är ju ganska kapitalkrävande. Om du ska starta upp ett nytt jordbruk eller ett nytt hyvleri. Så att det är kanske nödvändigt att det är familjeföretag.
Ja, just det. Nästan omöjligt att starta dem från grunden. Ja,
ja faktiskt.
Mm.
Och ska vi ha då ja, mjölk och kött på bordet och kanske golvbrädor. Då kanske vi måste göra så.
Men är det till priset av att de ungdomarna som växer upp i ett familjeföretag eller familjejordbruk, de är inte fria som fåglar och gör vad de vill som andra ungar?
Ja, kanske lite grann, men jag tror att de hamnar där för att de vill. De som inte vill, de jag flyttar väl ut till något annat. Det finns ju jordbruk som tar in nya ägar också. Så att.
Ja, jag vet också småjordbruk som absolut inte får dö, fast det inte går att leva på dem längre, utan det här har funnits i så många generationer. Och, men egentligen är det ingen potential i det längre. Det har ju, ja, kan man ju läsa romanen Korparna till exempel. Dödförklarat jordbruk som inte får gå ur släkten. Så det finns väl flera sidor av myntet på något vis?
Ja, det gör det. Men, nej, men jag trivs ju bra i varje fall så att jobba i Föllinge och mer. Jag gillar ju yrket. Det är ju bra, alltså, man har bra personal och bra anda så på jobbet också. Det är ju det viktigaste att det funkar där. Och har man bra personal, då är det enkelt.
Är det din pappas personal du har?
Ja, delvis. Men, ja. Faktiskt.
Han var ju en slags företagshjälte på sitt vis och du är på ett annat sätt.
Ja, det är på ett annat sätt. Precis. Mm.
Men har inte han velat vara med nu då?
Nej, han kände nog att han var lite för gammal för då. Han gick i pension då Södra köpte upp oss.
Och det har han hållit fast vid att nu är jag pensionär?
Ja, han har trivts bra där med jakt och fiske och fritidsintressen.
För det är ju också något man hör om med familjeföretag, att de äldre generationerna är där och lägger sig i allting, så man kommer ingen vart.
Ja, jag har ju kanske fått lite bra idéer ibland, men så jag håller nog komma med någon idé ibland, men inte så ofta som man kan tro.
Har du några råd till andra som vill behålla ett familjeföretag över generationerna? Var ligger utmaningen i?
Ja, men det är väl att prata mycket om det innan, så man vet hur man ska prata om hur man ska göra ekonomiskt om man har flera som ska vara med och dela på det. Flera syskon. Så att de kanske förstår hur alla förstår vad som måste hända för att ha kvar familjeföretaget.
Och det kan ju annars vara ett jätteproblem.
Ja, det kan det vara. Om värdet på företaget är ganska mycket så kan det vara svårt att lösa ut det.
Och då måste de gå ner, acceptera att de inte får så mycket betalt som det egentligen är värt kanske. Och det blir ett litet groll som på något vis finns med i alla år sedan. Detta slapp ni i Föllinge, det var ju skönt.
Det slapp vi, men det är ju viktigt att man pratar igenom det så att det fungerar. Det är inte värt ett groll heller.
Nej. Nej, det har ju säkert både du och jag sett massa exempel på när det har blivit så.
Ja.
Olika varianter på detta ju.
Det kan ju vara för mindre saker än ett företag i och för sig.
Det i och för sig kan det vara. Ja visst, det är verkligen, det är ju helt sant. Det kan vara en liten servis som är, vem fick osthyveln? Mormors osthyvel, så det är ju helt sant. Det kan vara.
Ja, det kan vara det.
Hur tänker du om framtiden för Föllinge golv?
Ja, vi har väl egentligen, målen nu är väl att öka lite grann i omsättning och. Men inte allt för mycket, för vi har insett att ska vi öka, vi säger att vi ska dubbla omsättningen, då måste vi investerat ganska mycket i maskinparken för att höja farten. Så att själva det, vi är ganska nöjda där, utan nu är det väl mera kanske att vidareutveckla, plocka fram lite mer produkter.
Har du barn som tar över fabriken efter dig?
Kanske. Jag hoppas det.
Har de egenskaper som inte du eller farfar hade, eller pappa?
Ja, jag kan säga deras egenskaper i full utveckling nu, så jag är lite osäker på hur de... Men det verkar lovande.
Man måste ju vara rätt bra farsa om det här ska funka. Om de ska vilja fortsätta och ha en bra känsla för alltihop.
Det där kan ju vara lite svårt. Om man blir osams hemma eller på jobbet, så kan det vara lite svårt. Så det gäller att man kan skilja på jobb och hemma.
Kan du det?
Jag tycker det i varje fall. Vi får fråga min pappa om det. Han kanske har en annan åsikt. Nej, men det är ju... Annars blir det jobbet om man tar hem jobb. Så att man börjar prata jobb så fort det är julafton och man träffas på annan tid. Och det är lätt hänt.
Hur tänker du om barnen inte vill ta över då? Om de vill göra något helt annat? Är det...
Ja, då måste de ju föra det. Man kan ju inte tvinga dem. Så det är... Nej, men då får man ju leta någon annan som köper företaget då. Och driver vidare.
Är det viktiga att Föllingegolv finns kvar som fabrik, eller är det viktiga att den finns en golvfabrik i er familj?
Jag ser gärna att den är kvar i familjen, fabriken. Men om inte det är möjligt, då får vi leta rätt på en bra köpare. För jag tror inte att jag vill jobba där till jag är 70 år. Utan jag vill nog släppa över det. Men man är pigg själv.
Tack Rickard för att du tog dig hela vägen till Stockholm och Gamla stans studio och var med här i filmen och jag.
Tack för att jag fick komma.
Du har lyssnat på ett avsnitt av Firman och jag som görs i samarbete med Småföretagarnas Riksförbund och produceras av Street Business och Umami Produktion. Glöm inte att följa oss på sociala medier och missa inte nästa avsnitt.